Jag ska läsa dagens predikotext och vill du följa med i psalmboken så hittar du den på sidan 1444, sidan 1444. Och läsningen är från Johannes evangeliet kapitel 2, vers 13-22. Judarnas påskfest närmade sig och Jesus gick upp till Jerusalem. I templet stötte han på dem som sålde oxar och får och duvor och de som satt där och växlade pengar. Han gjorde en piska av repstumpar och drev ut allesammans ur templet med deras får och oxar. Han slog ut växlarnas pengar och välte omkull deras bord. Och till dem som sålde duvor sa han, bort med allt det här. Gör inte min faders hus till en saluhall. Och hans lärjungar kom ihåg att det står skrivet, lidelsen för ditt hus skall förtära mig. Judarna sa då till honom, vad kan du visa oss för tecken du som gör så här? Jesus svarade, riv ner detta tempel så ska jag låta det uppstå igen på 3 dagar. Judarna sa, i 46 år har man byggt på det här templet och du ska låta det uppstå på 3 dagar. Men det tempel han talade om var hans kropp. När han sedan uppstod från de döda kom hans lärjungar ihåg att han hade sagt detta och de trodde på skriften och på ordet som Jesus hade sagt. Vad kan den här texten ha att säga oss? Ja, det som kort händer det är ju att Jesus blir väldigt arg för att templet används till fel saker. Och så går han bärsäka gång och han utropar att de inte ska göra hans faders hus till en saluhall. På något sätt verkar det ju som om Jesus vill skydda templet. Men för att vi ska kunna förstå Jesus reaktion och kunna göra någon form av slutsats från den här texten vill jag idag hjälpa oss att närma oss tempelhistorien. Vad har templet egentligen för bakgrund? Förutom frågorna, var bor Gud? Var kan vi finna Gud och erfara Gud? I känslan av maktlöshet inför ondskan och världens trasighet och lidande kan vi ställa frågor till Gud. Gud, är du egentligen intresserad av vad som händer i världen och i livet? Och var bor du någonstans? Var finns du? Det var också orden, var är du Gud? Som göd från ropen från människorna i koncentrationslägren. Och som lyder över hela världen idag där det bombas, människor som torteras eller som lever i olidlig smärta, kanske på våra sjukhus. Var är du, Gud? Mänsklighetens djupa frågor om var Gud bor och var Gud är finns nog inom de flesta människor på jordens alla hörn. Och det är med de här frågorna som vi nu ska titta närmare på texten och templet. Men ha också gärna med berättelsen om julen. Jesus första halvår i livet. Hur såg Guds hus ut då? Och vilka svar kan vi utläsa från själva julberättelsen om var Gud bor? Så till historien om var Gud bor, så som den beskrivs i Gamla testamentet. När israeliterna hade övergått från slaveri till frihet och förts genom Röda havet så utbrister Moses en lovsång till Guds ära. I 40 år hade de vandrat genom öknen. Genom Moses så hade Gud bett folket att bygga ett mötestält, ett tält som de skulle kunna ta med sig på sin vandring. Och i tältet fanns en helgedom med förbundsarken. En slags kista där man förvarade stentavlorna där Gud, Guds bud låg. Själva förbundsarken sägs vara höljd i ett moln som symboliserade Guds närvaro och härlighet. Och i 40 år vandrade Guds folk. Under dagen följde de molnet och genom natten såg de en eldpelare. Så från början var templet, där man tänkte att Guds närvaro fanns, ett flyttbart tält och det allra heligaste arken där Guds närvaro uppenbarade sig. Åtskilliga år senare så bygger Salomo templet. Salomo, som ju var kung Davids son, han bygger ett permanent och mycket stort och pampigt tempel åt Gud. En boning, ett hus där Gud bor. Det blev en storslagen byggnad. Och när prästerna bar in förbundsarken i detta stora tempel så uppfylldes templet av molnet, Guds härlighet. Helgedomen fylldes av Guds närvaro. Och långt senare i historien så byggs ännu ett tempel. Den här gången är det Herodes som bygger när Salomos tempel har förstörts. Återigen så byggdes ett storslaget tempel. För det judiska folket var templet själva platsen för identiteten. Templet utgjorde en ständig påminnelse om att Gud hade utvalt just dem att vara Guds folk. Och för att ära Gud så vallfärdade judarna från när och fjärran till Jerusalem, precis som Jesus själv gjorde. Vallfärdade till Jerusalems tempel för att fira påsken, tempelinvigningsfesten och lövhyddehögtiden. Stämningen hos folk som vandrade, vallfärdades till templet för de här högtiderna fångas bland annat i psalm 122. Jag blev glad när man sa till mig, kom, vi ska gå till Herrens tempel. Den känslan hade man när man gick till templet. Det var något alldeles speciellt, eftersom ju Gud var så påtagligt närvarande just där. På frågan var Gud bor och var vi kan finna Gud, så var det bara prästen som fick gå in i det heliga, komma nära Gud. Och till det allra heligaste förbundsarken var det bara överste prästerna som fick gå en gång per år. Det allra heligaste fanns bakom förlåten. Ni vet, den det står om att den rämnade när Jesus stod på korset. Förlåten. En vanlig människa sätt att närma sig Gud, det var genom att offra. Och det är nu vi närmar oss den text som vi lyssnade till. Jesus, han befinner sig i Jerusalem. Och som jude beger han sig förstås till Guds tempel, till bönens hus. Men vad finner han? Jo, en mängd salestånd. Templet har blivit en marknadsplats där man säljer djur som ska offras. Oxar och får för de som har råd och duvor för de som är fattiga. Och för att kunna köpa offerdjuren så behöver man växla pengar, för man kan ju inte köpa offerdjur med de orena romerska och grekiska mynten. Så växelkursen var enormt stor för att växla till sig tempelmynt. Så ni förstår hur många myntväxlare som lurade skjortan av folk som behövde tempelmynten. När Jesus ser att Guds hus har vanhelgats fylls han av sorg och vrede. Templet har blivit en plats för exploatering, först och främst genom att de fattiga inte har råd att betala de hutlösa priser som de vill sälja djuren för. Och för de fattiga så var tempelskatten en otroligt stor ekonomisk börda. Och också för sjuka människor. Eftersom fattiga och sjuka uppmanades att köpa så dyra offerdjur som möjligt för att de skulle kunna offra dem och därmed få förlåtelse för sina synder. Jesus inre skakar av vrede. Offrandet i templet har blivit riter utan innebörd och templet har förvandlats till ett ekonomiskt och religiöst maktcentrum. Det är då Jesus tar en piska, driver ut djuren, välter om kull penningväxlarnas bord så att mynten rullar iväg på golvet. Och visst förstår vi till fullo översteprästernas och de skriftlärdas reaktioner när de kommer rusande och frågar: vad har du för befogenheter? Vilka tecken har du gjort som ger dig rätt att handla så här? Till allas häpnad svarar Jesus: förstör denna helgedom, så ska jag på 3 dagar resa den igen. Tempelprästerna hånler och säger: det tog 46 år att bygga detta tempel och du ska bygga upp det på 3 dagar. Och om vi stod där och lyssnade skulle vi också säkert ställa oss till skaran som skrattar och pratar bakom ryggen och kanske direkt gör narr av Jesus. Är han inte riktigt klok? Evangelisten Johannes, som beskriver den här berättelsen i texten vi läste, vill nu få våra frågetecken att rätas ut. Han förklarar: men det tempel han talade om var hans kropp. Långt senare, när Jesus har uppstått, drar sig lärjungarna till minnes den här händelsen och förstår att Jesus inte hade tänkt bygga upp templet igen, utan de förstår att det han hade tänkt var att uppstå. Det nya templet var hans kropp. Och då behövdes inte templet mer på det sättet. Och inte heller tempelriten och inte heller offrandet. Det enda som behövdes var att komma till Jesus för att komma nära Gud. Templets förlåt har rämnat och alla fick plötsligt tillträde till Guds närhet. Det är alltså Jesus kropp som är det nya templet, Guds tempel, Guds närvaro. Och på den här tiden betraktades som sagt det judiska folket ett permanent, enormt stort och vackert tempel som den plats där Gud bor. Men Jesus är en person med en kropp, vacker men ömtålig som alla människokroppar och både vek och känslig. Den är det nya gudstemplet som inte är byggt av stenar. Det är en människa av kött och blod som vi kan ha en relation till. Jesus första månader i livet presenterar en Gud som det inte finns plats för. En Gud som tillfälligt får vila i ett stall och leva som en flykting, beroende av goda människors vilja att upplåta tillfälliga boningar. Jesus inbjuder oss att be till en Gud som är nära, som är hos oss och i oss. Någon vars hjärta kan såras, en sådan Gud som profeterna kände. Inte en Gud som skulle tillåta exploatering av de fattiga och sjuka. Också när Guds kropp hänger blödande, sårad och sargad på korset är den Guds hus, platsen där Gud bor på jorden. Och när vi läser Johannesevangeliet så förekommer ordet bo på många platser. Det verkar vara särskilt viktigt för honom att Jesus kallar oss att bo i hans kärlek. Och vidare säger Johannes: om någon älskar mig och bevarar mitt ord ska min fader älska honom, och vi ska komma och ta vår boning i honom. Eller som det står i Bibel 2000, vi ska komma och stanna hos honom. Jesus kom med ett budskap som var förbluffande och nytt. Han är Guds boning, Guds närvaro. Och också alla människor är kallade att vara Guds boning. Paulus, han säger i sitt brev till korintierna: förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Guds tempel är heligt och ni är det templet. Det är starka ord. Och vi läser vidare i Korintherbrevet: jag, vad Jesus har sagt, jag bor i er och ni i mig. Det här var något radikalt nytt. Alla är vi Guds boning. Och kyrkan är också Guds boning. Och kyrkans uppgift är att hjälpa oss att komma ihåg det. Det här var förstås väldigt radikalt och nytt när Jesus levde. Vi har ju hört det här, eller delar av det här, i 2020 år nu. Så det är ju inte så att vi liksom, wow, vad nytt att Gud är så nära att vi inte behöver genom en överste präst gå till ett tempel. Vi har hört det förut och vet att vi har möjlighet att ha en egen relation med Gud. Men vad ska vi kunna få för personlig utmaning och tilltal av texten? Kanske kan det vara: vad skulle jag behöva hjälp av Jesus att rensa ut ur mitt liv? Finns det saker i Guds boning inom mig som behöver välta som kull och drivas ut för att Gud ska få plats och för att kärleken till den fattige och svage ska rymmas? Etty Hillesum, som var en ung holländsk judinna som mördades i koncentrationsläger, hon skrev något mycket vackert innan hon dog. Du kan inte hjälpa oss, Gud, men vi måste hjälpa dig och försvara din boning inom oss, in i det sista. Du kan inte hjälpa oss, Gud, men vi måste hjälpa dig och försvara din boning inom oss, in i det sista. Kanske är det en stor utmaning för oss som kristna år 2020. Att försvara Guds boning inom oss så att Gud får fortsätta ta plats. Det är nästan hisnande, men ändå så enkelt och så vackert att våra kroppar är mer än en kropp. Det är platsen där Gud bor. Vi är kallade att vara Guds tempel, Guds hus. Och allt som hindrar Gud att leva i vår kropp behöver kanske hjälp av Jesus att rensas bort. Kyrkan vill vara den plats där vi kan få hjälp att försvara och bevara Guds boning inom oss. Amen.